Så därför ska vi idag tänka, fråga oss själva, fundera på varför vi firar gudstjänst. Ibland så drömmer jag om saker och sen tror jag att de har hänt på riktigt. Det här som jag ska säga nu tror jag att det har hänt på riktigt. Att jag inte har drömt om det. Men jag tror att jag satt i ett samtal för några veckor sedan med några stycken och pratade om barn och gudstjänst. Jag tror faktiskt att det har hänt på riktigt. Men annars så är det en väldigt fin dröm också. Och vi satt där, tror jag, och pratade om att vi tycker det är lite jobbigt när barn kommer till en förälder och säger: jag vill inte gå på gudstjänst för jag tycker det är tråkigt. Och sen säger föräldern: kom igen, det blir kul! Det tycker jag är svårt. Det tyckte vi var svårt, tror jag, i det här samtalet. Och vi sa då att vi önskade att föräldrar inte svarade med: kom, det blir kul. Jag själv har gått på väldigt många gudstjänster. Och jag kan nog säga att det inte alltid är så kul. Det är inte alltid så att jag känner mig jättepeppad inför en gudstjänst. Faktiskt. Sen kan jag också säga att det är väldigt få gudstjänster där jag kände efteråt: shit vad tråkigt det var. Det är oftast känslan man har innan. Det är sällan känslan man har efter. Och jag vet också att de kommande gudstjänsterna kanske inte heller kommer tycka alla gånger är så roliga. För det är väl inte syftet med gudstjänsten. Den ska väl inte vara rolig, den ska inte vara underhållande. Eller? Jag har också ett ganska... Jag tror att jag har sagt det till mina föräldrar jättemånga gånger. Att jag tycker det är tråkigt att gå på gudstjänst. Jag är ju uppvuxen i katolska kyrkan. Så bara den här känslan av att gå in i en stenkyrka som kan vara superkall är inte så kul. Eller att alla hör när man tappar sin leksak. För det är stengolv. Det ekar också. Så när man ska säga något så ekar det och alla hör. Särskilt när det är så här kollektiv tystnad. För att det är kollektiv tystnad. Och sen ropar en liten katt i: pappa ska på toa! Och det ekar och alla hör. Det är inte så jätteroligt alla gånger. Och jag vet också att jag ändå har fått gå på alla gudstjänster. Jag vet inte vad mamma och pappa sa, men jag gissar att det var något i stil med att jag ska sluta gnälla. Eller att det inte handlar om mig. Eller att jag bara ska sätta på mig mina skor och så går vi nu. I det här samtalet som jag tror vi har haft så sa vi att vi hoppas att föräldrar påminner barn om att det här "kom igen, det ska bli kul" inte är något vi säger om gudstjänster. Det kan vi säga om skolan eller ridlektioner eller jag vet inte vad. Men gudstjänsternas syfte är inte att underhålla. Och söndagsskolans inte heller. Eller det måste man säga innan då. Om man vill att söndagsskolan bara ska underhålla barn, då är det absolut okej att säga det ska bli kul på söndagsskolan. Men då måste man ha sagt att det är syftet med söndagsskolan. Och det tror inte jag att det är det. Att vi bara ska underhålla barn en halvtimme så att vi kan lyssna på en predikan eller något annat. Så varför firar vi gudstjänst varje söndag? Vad är syftet med gudstjänsten? När började det egentligen? Jag tror mig ha två svar på de här frågan, eller frågorna. Första svaret är att Gud har instiftat gudstjänsten. Det är inte vårt påhitt. Det är inte människans påhitt att ha gudstjänst. Det var inte så att någon bara kom att tänka på det. Utan Gud har instiftat gudstjänsten. Nu kanske någon tänker, fast gudstjänst sker ju för att vi alla ställer upp med mötesledare och predikant och musiker och mötesvärdar och fikagrupp och så vidare. Det är kanske därför gudstjänsten sker. Och det stämmer ju på något sätt, för om vi inte kommer så blir det ju inte någon gudstjänst. Alltså jag menar, om ni inte kommer så är det ingen som kan lyssna på mig. Om jag inte kommer så är det att prata någon annan. Men alltså, det blir liksom klart att det sker när vi kommer tillsammans. Det är jag med på. Men det här är vårt gensvar på Guds initiativ. Det är inte Guds gensvar på vårt initiativ, utan vårt gensvar på honom. Sen firar vi inte gudstjänst för att vi inte har något bättre att göra. Liksom. Det är inte för att fylla ut tid eller så, utan det är för att Gud har instiftat gudstjänsten. Och vi kommer och gensvarar. Han är verksam i gudstjänsten. Om någon skulle fråga vem är gudstjänsten, så måste svaret vara det är Guds. Gudstjänsten är Guds. Det är hans. Gudstjänsten är inte heller beroende av oss. vad som sägs, vad som sjungs. Utan gudstjänsten är ju beroende av vad Gud gör i det som sägs, i det som sjungs, i det som bes. Han är verksam och det är det gudstjänsten vilar på. Gudstjänsten är viktig för Gud. Det kan vi läsa om i andra Moseboken, kapitel 5, vers 1. Då när Mose och Aaron ska gå till Farao för att kräva att folket Israel ska bli frisläppt, så säger Gud att de ska säga till Farao: så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Inte släpp mitt folk så att de är fria från slaveriet, utan för att de ska kunna hålla högtid i öknen. Guds folk ska vara ett gudstjänstfirande folk. De ska kunna fira gudstjänst tillsammans. Så gudstjänsterna säger någonting om vilka vi är. Ett gudstjänstfirande folk inför Gud. Det är identitetsskapande. Tillbaka till det här med söndagsskolan. När Gud säger till Farao då, att han ska släppa folket, så säger han släpp mitt folk. Han säger inte släpp den delen av folket som kan sitta stilla i en timme, utan släpp mitt folk. Familjerna deltog gemensamt. Det var hela folket. De delade inte upp sig, det var inte bara vuxna, utan det var alla. Sen vet jag också att jag är lite naiv i det här, att jag romantiserar väldigt mycket hur Israel firade gudstjänst. Jag vet att det kan vara väldigt krävande att ha liksom en gudstjänst för alla. Jag förstår det. Men jag vill ändå lyfta det här. De delade inte upp sig. Det kan vi inte läsa någonstans om. När de delade upp sig så var det äldstegruppen eller prästerna. Eller det var en viss grupp. Det var inte barnen som fick gå iväg, utan det var en liten grupp av de vuxna som gick iväg. Men resten var kvar. Det var alltid så och inte tvärtom. Så för det mesta så hör vi att Gud talar till hela folket. Och det tycker jag ska vi ta med oss. Att Gud talar till hela folket. Och det här var första svaret då. Och jag sammanfattar kort. Vi firar gudstjänst för att det säger någonting om vilka vi är. Det har instiftats av Gud och det är inte beroende av vårt engagemang. Eller våra känslor för den inför den eller efter. Mest kanske inför. Det är inte beroende av oss. Sen är det andra svaret lite mer sociologiskt eller så. Gudstjänsten har en form som formar oss. Så det säger inte bara någonting om vilka vi är, utan det gör oss också till dem vi är. Alla aktiviteter, oavsett vad det är för en aktivitet, har ju någon slags påverkan på oss. Det formar. Om jag ska ta ett dåligt exempel, så om jag sitter och äter chips varje lördag, så blir det ju också ett beteende som gör att jag blir latare och kanske äter mer och mer chips och kommer sluta träffa folk som inte äter chips för att jag vill äta chips hela tiden. Alltså det blir liksom på något sätt, nu blir det en väldigt konstig exempel. Men ni fattar, beteende formar. Och samma sätt, om jag pratar gott så kommer det också påverka hur jag tänker, hur jag är, hur jag ser på andra. Pratar jag bara skit om folk så kommer det också påverka. Jag kommer aldrig ha positiva tankar liksom, om någon från början. För att jag tänker att allt bara är dåligt. Och att gå ut och hjälpa folk aktivt är ett beteende som formar och så vidare och så vidare. Gudstjänsten är någonting som formar. Man blir som man umgås. Och här umgås vi med varandra och med Gud. Gudstjänsten formar oss och den vänder oss mot Gud. Samtidigt så tror jag också att den vänder oss mot varandra. Nu är det ju så att ni tittar på mig, jag tittar på er. Ni tittar inte så mycket på varandra. Och det kanske är en liten brist på vår gudstjänstform som de flesta kyrkorna har idag. Att vi knappt behöver titta på varandra. Men i teorin och i en viss mån i praktiken så vänder den oss mot varandra. Jag vill läsa ett avsnitt från Apostlagärningar. Som vi går till Apostlagärningar kapitel 2. Vers 42-47 så kan vi läsa om de troendes gemenskap. Så Apostlagärningar kapitel 2, vers 42-47. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Vi läste att de var tillsammans varje dag. De hade också allting gemensamt. De möttes mycket och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Vi firar också gudstjänst tillsammans. Vi ses inte lika ofta. 2 till 3 gånger i veckan kanske, beroende på vad man deltar i och så. Men i alla fall firar vi gudstjänst på söndagar. Vi ber tillsammans. Vi bär varandra i bön även när vi inte ses. Vi bekänner våra synder, i alla fall när vi firar nattvard. Vi firar nattvard tillsammans. Vi delar bröd och vin. Vi delar glädje och sorg. Vi tillber Gud tillsammans. Och allt det här för att närma oss Gud och närma oss varandra. Jag brukar tänka, jag brukar också vara ganska nervös inför predikningar varje gång. Liksom. Det har fortfarande inte slutat. Det kanske slutar om 40 år, vem vet. Jag pratade med en kompis på Gotland i helgen och hon pratade med en annan pastor. Hon har varit pastor i 30 år och hon blir fortfarande lika nervös inför varje predikan. Så jag tror att det är ett bra tecken ändå, så man är ödmjuk inför att det är Gud som ska göra något, inte jag. Så jag brukar tänka, om någon har kommit Gud en millimeter närmare idag, så har jag i alla fall inte misslyckats. Då har jag gjort någonting rätt, liksom. För jag tror att gudstjänsten handlar mest om att komma Gud närmare. Jag tror inte att det handlar om att ni ska lära er någonting nytt. För ni vet uppenbarligen mycket mer än mig. Jag tror att det handlar inte om kunskap. Vi vet otroligt mycket. Men att det handlar om att komma Gud närmare. Att ta ett steg framåt. I Apostlagärningarna i kapitel 4 så kan vi läsa sen att de troende var ett hjärta och en själ. Jag tror det är i vers 32. Skaran av de som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Wow. Min första tanke är ju att det kan inte ha varit så här. Hur kan de ha varit ett hjärta och en själ? Det är helt fantastiskt. Det är nästan för bra för att vara sant. Jag blir jätteavundsjuk på deras gemenskap. Verkligen. Tänk att kunna tänka så. Att allt är vårt gemensamt. Jag tror att det måste väl skava någonstans. Jag tror att fastän det står att de var ett hjärta och en själ, så tror jag att det var ändå jobbigt för dem. Jag tror inte att det bara var liksom jublande glädje alla dagar 24/7. Men jag tror också att de var det för att de hade överlåtit sig till samma vision. Sen pratas just i de här kapitlerna så pratas mycket om pengar. Att de hade överlåtit sina pengar till varandra. Och att leva så nära som de gjorde. Att leva så nära till andra människor att mitt och ditt inte spelar någon roll längre. Wow, det är fantastiskt. Jag tycker det är jättesvårt också. Fruktansvärt svårt. Både att leva nära människor, andra människor. Att verkligen vara så pass nära att mitt och ditt inte finns på det sättet. Men också att ta det steget och prata om saker. Typ prata om pengar. Prata om pengar, det är svårt. Och att tänka att mina pengar är era pengar. Eller för mig är det jätteenkelt, för mina pengar är ju era pengar. På riktigt liksom. Men om man tar det vidare att tänka att mina pengar är era pengar. Så mina pengar är våra pengar. Så de är inte mina pengar längre. Utan det är våra och Guds pengar. Det blir mycket svårare. Eller att berätta om ens känslor utan att förminska eller förstora. Att vara genuin, att verkligen dela gemenskap och vara ett hjärta och en själ. Hur Gör man det? På tyska så brukar man säga att man inte ska göra en elefant av en fluga. Jag vet inte om man säger det på svenska också. Men just den här, hur kan man berätta om saker, dela saker utan att göra dem så mycket större än de är eller mindre än de är? Hur kan man vara ärlig utan att det låter som gnäll? Och hur berättar man om att man har det tufft med Gud, sin partner, sina barn utan att slippa vara rädd för att bli dömd? Tänk vad de ska tycka om jag berättar det här. Eller om jag säger det, tänk om det blir mer verkligt än det egentligen är. Och inte att någon ska tänka, nej, oj vad de hade dåligt i sitt äktenskap. Eller stackars barn som måste stå ut med en sån morsa. Hur kan man våga säga vad som är svårt utan att det blir något annat än det egentligen är? Jag vet inte om ni känner igen er i det här. Ni kanske inte alls känner igen er i det, jag vet inte. Men jag går mycket runt och bär på de här frågorna. Hur är vi genuina? Hur delar vi gemenskap på det sättet som är liksom lik Kristus? Att vara sårbar, att våga liksom låta det göra ont. För jag tror att vara nära människor, att leva nära människor gör ont. På riktigt. Och jag tror det är därför många går runt och bär på saker tills det är nästan för sent att säga vad det är. Ibland så känns det som att det nästan är svårare att berätta tuffa saker i församlingen än det är utanför. Jag tror att det inte heller var lätt för den första församlingen. Jag tror att de också kämpade jättemycket med det. Att de också kämpade med att komma nära varandra. För att jag tror på riktigt att det är en kamp. Fastän vi är gemenskapsvarelser och Gud har skapat oss till gemenskap. Och vi mår dåligt utan gemenskap. Så tror jag att det är jättesvårt att komma så nära utan att det gör ont. Och jag tror att de behövde bestämma sig för det. Och överlåta sig till den här gemenskapen flera gånger om. För det är inget man säger ja till en gång. Utan verkligen något som man gör flera gånger. Och när jag tänkte på det här att det kan göra ont att vara församling. För att det är att leva väldigt nära varandra. Väldigt nära Gud. Så kom jag tänka på en sång. Frank Adal, Odal, Adal, något sånt där. Sång Att lämna allt. Sången handlar om att följa Jesus, att lämna allt och att följa honom. Och att följa Jesus är också att leva nära människor. Och att gå in i den gemenskapen som han hade med människor. Oftast när vi talar om det här att lämna allt, att ta sitt kors, så tror jag att de flesta tänker att det gäller liksom liv och död och så. Men jag tror att det handlar mycket om att ta sitt kors, våga visa sin brustenhet, våga vara jätteärlig. Och det gör ont. Nu har jag sagt det väldigt mycket att det gör ont. Så jag tänker att det är det ni får ta med er sen. Det gör ont. Jag tror att vi, när vi följer Jesus, kommer också gå mer på djupet med varandra. Med våra brustenheter och vår sårbarhet. Att fira gudstjänst, vara församling, tror jag är att släppa alla de här boden och måsten och tänk vad de tänker. Alla egentligen. Och det är att våga komma varandra och Gud ett steg närmare. Och det steget kan vara jättelitet och det kan vara jättestort. Och det spelar ingen roll hur stort det är, för det är åt rätt håll. Så idag så vill jag lyfta de här två syften med att fira gudstjänst. Det är någonting som säger något om vilka vi är. Och det gör oss mer till som vi är. Men jag vill också lyfta det här att gemenskap kommer med ett pris. Och att det kan göra ont. Men det är också att följa Jesus och lämna allt. Så vi ska ta och lyssna på den här sången.